Då blir man ju förbannad. Jag blir förbannad när min lilla dotter, alltså när hon gick i lågstadiet, alltså blev kallad hora. Det här handlar om att börja ta ansvar. Så här kan man faktiskt inte behandla sin medmänniska. Och det, jag vet att ni är smarta och ansvarstagande. Det handlar om ditt beslut. Vilken människa vill du vara? Mm. Och det här kommer du ha hela vägen i ditt arbetsliv. Man behöver inte älska alla. Man behöver respektera alla. Mm. Han drog ner byxorna och liksom tog i allt vad han kunde. Och bara slog och slog och slog och slog. Och liksom på min bara lilla stjärt. Och jag försökte hålla för med händerna. Och liksom bara, men sluta pappa, liksom sluta. Ja, men du vet, man bara skrek och var helt desperat. Och nej, han slutade inte. Och så ringer de från hennes arbetsplats nästa dag och liksom bara, Rosita har inte kommit till jobbet. Och hon brukar ju alltid ringa, hon är ju aldrig sen. Har det hänt något? Och då bara, jag bara kände direkt att fast någon, hon har tagit livet av sig. Jag bara, jag har också ganska smala läppar.
Mm.
Så den här lilla flickan som har de där orden, hon gick ju då till tvättstugan nästa dag. För liksom, då tänkte jag att om jag tar klädnypor och liksom nyper tag i mina läppar. Så jag satte liksom två i underläppen och två i överläppen. Så tänkte jag att de skulle bli lite större.
Mm.
Och det där gjorde jag varje dag. Jag vet inte hur länge. Ett år minst.
Ja, kanske ett lite spretigt intro. Men med väldigt starka berättelser. Det här, kära lyssnare, är ett avsnitt med Frida Boysen. Som har en väldigt stark historia. Om självmord och mäns våld mot kvinnor bland annat. Oavsett om det för oss som lyssnar är tydligt var skulden ska ligga, så är det ju när man befinner sig i såna här situationer extremt lätt att ta på sig skulden. Det är också något som jag själv har gjort när det kommer till hur jag blivit bemött i näringslivet. Kanske borde jag inte haft på mig den tröjan, eller kanske borde jag tona ner mig själv. Det är inte lätt att våga prata om de här sakerna, att berätta sin egen historia. Därför tycker jag det är extremt viktigt att lyfta historier som Fridas. För jag tror att ni som lyssnar kan bli stärkta av hennes mod. För hon är ett bevis på något som vi pratat om tidigare i podden. Att det är aldrig för sent att hantera en situation, oavsett vad den handlar om. Och innan vi drar igång avsnittet vill jag tacka min sponsor Excitec, som gör det möjligt för mig att fortsätta producera den här podden. De har gett mig förutsättningen att fortsätta dela alla de här viktiga historierna som jag gör. Och det är jag evigt tacksam för. Och vill du också göra det, så blir jag alltid jätteglad när ni delar avsnitten i sociala medier. Men också när ni ger podden det betyg ni tycker att den förtjänar i den app som ni lyssnar i. Men nu, ta kanske fram en näsduk. För det här avsnittet väcker en del känslor. Och se till att rätta till lurarna. För här kommer en timme med Frida Boysen. Det blir ju lätt så att man slösar på för att snacka. Men nu är du redo.
Oh yes.
Jättekul att ha dig här, Frida Boysen.
Ja, men tack Fanny. Underbart att få vara här.
Vi har ju ändå jagat varandra ett tag. Eller jag har jagat dig ett tag.
Ja, men usch, är det så? Ja, men jag har suttit, förstår du, hela sommaren och skrivit bok.
Ja, precis.
Jag har jobbat stenhårt och startat ett företag också. Så att det har varit fullt upp.
Du är en riktig mångsysslare.
Ja, det skulle jag vilja säga. Ja, så är det nog.
Och jag försöker ju gå ifrån det här och titulera människor och sätta människor i fack på något sätt. Men vi måste ändå säga vad du gör, tänker jag. Du
är... Oj, det blir bara svårare och svårare.
Ja, det är det jag försökte liksom.
Ja, men jag är väl då journalist i grunden, programledare, författare, talare, ja, företagsledare och lite allt möjligt annat.
Du är lite allt möjligt, du är influencer nu för tiden också.
Ja, det kan
också.
Man väl säkert säga, ja.
Du är en expert på sociala medier och digitalisering.
Ja, det är också just det, precis.
Och sen har du fått så många priser så jag kan inte rabbla upp alla här.
Nej, visst inte det.
Jag satt på din Wikipedia-sida och bara, det här blir en inledning som är liksom 5 minuter lång.
Ja, det struntar vi.
Men du har ju, nej, men vi ska säga lite. Du har ju varit en av de mäktigaste väl i Sverige inom affärslivet på någonting sånt.
Ja, just det. Ja, det var väl tidningen Fokus som korade, typ, tror jag, till en av Sveriges mäktigaste personer. Det var lite mäktigt ändå. Det tror jag verkligen var mycket tack vare sociala medier och så vidare.
En av de mäktigaste mammorna i Sverige också.
Ja,
Sveriges
också.
Mäktigaste
just
mamma.
Ja,
superkommunikatör.
Ja.
Årets kvinnliga företagare.
Ja, det är fint. Det var, fick jag faktiskt i höstas. Så det är snart ett år sedan. Så nu får man väl ha den titeln i några månader till kanske.
Jo, men precis. Det var 2019, va?
Ja. Ja.
Det är superhäftigt.
Ja.
Varför tror du att du fick den årets kvinnligaste...
Eller kvinnligaste företagare.
Årets kvinnligaste företagare. Hur definierar man en kvinnlig företagare?
Ja, jag tror att de definierar som att man då själv kanske definierar sig som kvinna. Då.
Ja.
Och då kan man ju fråga sig, behöver man dela upp det kvinnor och män och så vidare? Finns det någon vits med det? Precis som årets mäktigaste just mamma.
Ja, för årets mäktigaste pappa. Årets mäktigaste kvinna.
Ja, men precis, årets mäktigaste pappa man aldrig hört talas om.
Nej.
Nej.
Varför tror du att man har sådana priser där man behöver titulera årets mäktigaste kvinna eller årets kvinnliga företagare?
Ja, men det är väl för att det fortfarande då, tycker man, bryter mot normen och att man vill lyfta då och premiera och kanske inspirera andra mammor. Mm. Att ja, du kan vara mamma med makt, det är inget konstigt.
Nej.
Men samtidigt, genom att dela ut ett sådant pris så kanske man fortfarande säger att det på ett sätt är det. Så det är ju lite dubbelt.
Ja, alltså det är ju synd att vi behöver sådana priser fortfarande.
Precis.
Eller att jag behöver en podd där jag måste lyfta en massa kvinnliga förebilder. Att det liksom behövs.
Ja, verkligen. Det är jättetråkigt. Det har ju kommit en bit. Jag menar, herregud. För 100 år sedan hade vi ju faktiskt inte kvinnlig rösträtt, allmän rösträtt i Sverige. Så det är klart att vi har kommit en bit och det tar ju tid att förändra maktstrukturer, inte minst i samhället. Men man önskar ju att det skulle gå betydligt fortare.
Ja, man önskar ju det. Det är 2020 idag. Och vi har ju kommit långt, men inte särskilt långt ändå, skulle jag vilja säga.
Jag håller helt med dig.
Men du är ju också journalist i grunden, eller hur? Det är där du började.
Ja, men precis. Jag gick ju journalisthögskolan och liksom har jobbat hela mitt vuxna liv egentligen som journalist. Och tycker det är vansinnigt roligt. Det kan jag verkligen tipsa alla som lyssnar där ute om att locka fram sin inre journalist. Men det är roligt, man får lära sig nya saker hela tiden. Om man är nyfiken så är det ett underbart jobb. Och om man vill driva samhällsförändring så är det också ett trevligt jobb. För då har man verkligen chansen att lyfta orättvisor. Och jag har jobbat mycket som krönikör och chefredaktör och sådär. Då kan man ju faktiskt påverka en del.
För du har varit på både TV4 och Bonnier och...
Ja,
precis.
Jag har varit lite allt möjligt. Jag har varit vice vd och digital chef på Bonnier Magazines and Brands och ansvarig utgivare för ungefär, jag tror 20-25 titlar någonting.
Mm.
Alla de här, Amelia och Damernas Värld och Stjärna Hem och allt det där. Och så har jag varit chefredaktör för GT, kvällstidningen, varit en del av tidningsledningen på Expressen och kunde på kör på Expressen och Aftonbladet och ja. Massa annat.
Ja, för när man googlar ditt namn då får man ju upp massa artiklar det går ju knappt att läsa på om dig nästan, för det finns ju så himla mycket så det blir ju svårt att liksom...
Ja, jag tycker det är ett fantastiskt roligt jobb så att man har hunnit göra en del helt enkelt.
Hur kom du in på det från början, att du ville bli journalist?
Tror jag, det var nog när man skulle välja gymnasiet, kommer jag ihåg.
Mm.
Nu är det ju skolstart när vi spelar in det här. Så att, det kanske vi inte ska säga, men i alla fall så är det. I alla fall. Nej, men när man skulle välja gymnasiet, då kommer jag ihåg att jag tänkte efter, vad fan vill jag bli? Och då såg jag lite mellan operasångerska och journalist.
Och det var två.
Ja.
Operasångerska, är du duktig på att sjunga?
Ja, men jag är faktiskt det. Jag tycker det är skitroligt att sjunga. Så det är egentligen det jag är bra på. Mm. Det andra har mer... Bara blivit.
Du är väl väldigt bra på journalistik också?
Jo, kanske. Jag tycker sjunga är jätteroligt också. Men då blev det väl journalistspåret. Jag sjunger fortfarande, men det gör jag hemma mest nu för tiden och ibland på lite större fester också.
Hemma i duschen, eller?
Nej, hemma vid flygen faktiskt.
Okej.
Ja.
Kan du spela piano och allt möjligt då?
Ja, jag är ingen bra pianist, absolut inte. Men jag är bra på att kompa mig själv.
Ja.
Ja.
Men så blev du journalist... Och började på Göteborgsposten, eller hur var det?
Ja, just det. Jo, precis. Jag gjorde det var tänkt som en 2 veckors praktik. Och sen frågade de när jag var klar med de där 2 veckorna om jag ville vara kvar och starta upp en ny avdelning på tidningen. Och det ville jag ju förstås. Så då fortsatte jag och sen kom jag aldrig tillbaka till journalisthögskolan. Jag hade kvar någon kurs som frilanskurs och vad det nu var. Så att då till slut så ringde min lärare på journalisthögskolan och sa det verkar som att du har bockat av där så att jag säger att du har klarat den kursen.
Ja. Du fick liksom göra det genom att göra jobbet.
Ja, lite så.
Men du har ju ändå gjort en ganska häftig karriär. Alltså du har ju ändå klättrat, skulle jag vilja säga, och blivit vice vd och digital chef. Och vad tror du att du har gjort rätt för att hamna där? Framförallt i en bransch som ändå har ganska tufft rykte.
Ja, det är väl att göra sitt bästa. Det tror jag man kommer ganska långt på.
Tror du att du har behövt positionera dig på ett annat sätt än män, ja, i förhållande till män?
Ja, jo, men alltså i början när jag kom in i de här maktrummen mer, alltså bland de andra cheferna i ledningsgrupper och sådär, då var man ju verkligen en udda fågel. Då var vi ju kanske en eller två kvinnor och så var kanske 10 män runt bordet. Så då var man ju verkligen medveten om att oj, vilken mansklubb det här var liksom. Vilket var väldigt sjukt, för jag menar, vi har ju till vår uppgift att bevaka vad som är snett i samhället. Och där sitter man i ett rum där representationen i ledningen då kanske är 10% kvinnor. Mm. Det känns ju snett. Mm. Det där insåg ju mediehusen för ett gäng år sedan. Och då började man ju förändra det där. Men, ska jag ju väl i ärlighetens namn säga, ibland har det ju varit så att det har sett väldigt jämställd ut på pappret. Men inte kanske så mycket egentligen.
Nej, för det där hänger ju också på hur pass jämställd kultur man har och sådär. Och inte mediebranschen generellt ganska sexistisk, eller har jag fel?
Ja, du. Är det mer sexistiskt än samhället i övrigt? Nu har jag ju mest jobbat i mediebranschen, så nu försöker jag tänka om jag kan jämföra det med andra branscher jag har jobbat i. Så tänker jag, vad har jag jobbat i för andra branscher? Jag har jobbat som talare. Där ser jag egentligen en stor skillnad mellan om man talar internationellt på internationella konferenser och sådär och talar i Sverige. I Sverige skulle liksom inte gå idag och ha anordnat event och ha 20% kvinnor på scen som talare eller moderatorer och anordna en dag. Alltså det skulle inte gå. Det skulle bli sånt dramaskri i publiken. Men det gör man hela tiden utomlands. Det gör jag med om ganska ofta, att man är... Ja, det ser fortfarande helt sjukt ut. Alltså det är sådär 10% kvinnor, men liksom panel efter panel så sitter det bara män där på scenen. Mm. Så det är ju ännu sjukare, så det finns ju värre liksom. Men, det är visst. Alltså mediebranschen sitter på många vis kvar i gamla strukturer. Mm. Det ser jämställt ut på pappret, men jag har i alla fall varit med om många tillfällen där man kanske ska gå in i ett ledningsrum av något slag. Och så på vägen dit så ser man liksom, jaha, vänta, är det där något förmöte eller? Så ser man liksom en del av den här gruppen där alla råkar vara män. Som har ett möte innan mötet.
Ah, okay.
Och så kommer man in på mötet sen och så märker man att de som var med på det mötet, de liksom bara gäspar och tittar på klockan. Och så ska det dras en fråga som vi ska besluta om. Och sen och så känner man, jaha, varför lyssnar inte ni? Och då har jag ju insett någon annan, nej men ni har ju redan kommit överens om vad som ska beslutas på det här mötet. Mm. Det här är ju teatermötet som vi har för att det ska se bra ut på pappret. Men egentligen så har ju det här beslutet redan fattats i det där rummet där det inte var någon kvinna inbjuden.
Och det funkar att göra så alltså?
Funkar det? Jag har ju blivit förbannad förstås och sagt ifrån när jag har sett det. Mm. Att det här, vad är det här? Vad är det här för möte? Öppnat dörren och sagt, vad, nu förstår jag inte. Vad är det här? Ja, nej men vi tänkte bara, jaha, men om det är den här frågan som diskuteras så ska jag vara med i rummet. För det är ju jag lika stor del av som ni andra. Så det har jag lyft och pratat och bråkat om när det har blivit sådana situationer.
Mm. Hur tas det emot då?
Ja. Ja du. Nej men det är klart att det är väl inte... Ja men samtidigt, vad ska man säga som ledare när en annan kanske då högt uppsatt kvinna som också skriver om de här frågorna påpekar att det här känns inte bra.
Nej.
Det här tycker jag inte är okej. Det är klart att man måste ta det på allvar.
Mm.
Och det tycker jag att det har gjorts när jag har påtalat...
Ja, de gör så mot dig som skriver om det också.
Ja, det är ju riskabelt va? Ja. Om jag upptäcker det, då blir jag ju förbannad.
Mm. Vad är det som har gjort att det är viktigt för dig att skriva om de här sakerna? För när man googlar dig så är det ju liksom att du gör ju det. Alltså du har ju massa kröniker och kolumner och sådär om just jämställdhet. Det är en tydlig linje du har tagit.
Ja, men alltså jag brukar utgå från ilska ganska ofta i min journalistik. Att... Vad är det som kan bli bättre? Mm. Och då brukar jag, för det är väl det vi vill allihop. Det är i alla fall vad jag vill. Att på något vis försöka göra den här världen lite bättre. Och vi kan alla bidra på olika sätt. Genom stora och små handlingar. Och jag tänkte, men vad gör mig arg? Och det är ju ofta orättvisor.
Mm.
Och ja, som du säger, vi lever tyvärr i en ganska ojämställd värld fortfarande. Och då blir man ju förbannad. Jag blir förbannad när min lilla dotter, alltså när hon gick i lågstadiet, alltså blev kallad hora av sina klasskompisar. Det är ju helt sjukt.
I lågstadiet redan?
Faktiskt. Hur kan det hända?
Nej, det är ju helt sinnessjukt. Helt på sinnessjukt. Lågstad. Hur gammal är man då? Typ mellan ja, men, 7
och 9.
Ja.
Ja, jag tror man var 9. Ja, men, och det blev ganska bra liksom. Vi du vet, jag ringde runt till alla föräldrarna och sa, men är du medveten om vad din son sa idag i skolan? För det var liksom några söner som hade gått ihop liksom och kört.
Mm.
Och sen gick jag till klassrummet och så ja, stod vi där och jag hade förankrat med läraren. Läraren tog en jättebra diskussion med hela klassen, så jag fattar inte, vi har pratat så mycket om värderingar och ändå händer det här igen. Under den här gången så är det då, ja, så sa min dotters namn, nu är det hon som är drabbad igen. Och alla vänner som tittar på henne, jag sa, gud vad jobbigt. Men hon stod och satt där liksom. Och så hade de en bra diskussion och läraren sa, förstår ni ens vad det här ordet betyder och hur tänker ni? Och så hade en bra diskussion och sen reste jag mig upp och sa att alltså, jag är mamma ju. Och jag känner ju till de flesta av er, jag vet att ni är jättebra ungar. Men vet ni vad, alltså, det här handlar om att börja ta ansvar. Så här kan man faktiskt inte behandla sin medmänniska. Och det, jag vet att ni är smarta och ansvarstagande, det handlar om ditt beslut, vilken människa vill du vara? Mm. Och det här kommer du ha hela vägen i ditt arbetsliv. Man behöver inte älska alla, man behöver respektera alla.
Mm.
Det handlar om dig och dig och dig. Och så pekar jag om på varenda unge och vet, de bara satsar där. Och så fick jag så här lite tårar i ögonen. Och min dotter sa bara liksom, mamma, det var så bra. Men börja inte gråta nu, inte gråta nu. Du jag lyckades precis balansera.
Du får lite tårar i ögonen nu också.
Ja, men jag tycker det där... Man måste, jag tycker vi ska bli ännu bättre på att snacka med barnen om det här.
Mm.
Och jag har ett stort hopp om våra barn. Jag tycker de ändå är lite bättre än vad vi är. Eller mycket bättre.
Mm. Men det finns ju liksom att man formas in i strukturer också.
Oh ja.
Alltså, Allbright släppte ju en rapport nu om techvärlden i och för sig. Som har kommit upp här tidigare. När jag pratade med Per Schlingman tror jag vi pratade om det. Alltså att det kommer in unga män med sneakers. Och så har vi ju en förhoppning om att de ska förändra. Och att det ska bli bättre. Men de formas också in i de här strukturerna.
Så är det.
Vad tänker du om det? Det handlar ju om att vara viljestark. Jag vet inte hur man ska undkomma det liksom. Jag pratade med Katarina Wenstam om det också. Ja,
vad sa hon var det bästa där då, tyckte du?
Hon visste inte.
Nej, heller. Det är en svår fråga. Och jag tror att det första är väl att vara medveten om det. Och verkligen hela tiden tänka till så att man inte blir medlockad i något. Men jag bara tänker på liksom när jag vaknar till liksom som... Mina feministiska så här, slog igång det. Alltså det var ju redan som barn.
Ja, för du är lite tårögd nu också. Nästan rinner en tår. Du känner väldigt starkt för just den här grejen. Alltså det här med att din dotter kom hem och... Det syns ju på dig, för er som lyssnar. Att
ja, jo men Frida absolut. Gråter lite. Nej, men det är klart man blir förbannad. Mm. När ens egen lilla dotter blir utsatt för... Alltså det var sexism och det var sparkar och slag. Jag känner, men vad är det här? Hur har vi inte kommit längre? Som du säger, man hoppas hela tiden på barnen och så ändå... Mm.
Och så ändå så blir det så. De sparkade och slog henne också och kallade den, eller?
Ja, det gjorde de faktiskt. Men efter den dagen när jag gick och nu får det här sluta nu, säger jag bara. Mm. Direkt. Och jag tror, det ska vi inte vara rädda för.
Nej.
Att, ja, men du vet, bara behandla barn med respekt och prata med dem att det handlar om ansvar. De är smarta, underbara människor i grunden.
Mm.
Och de vet ju själva att det är klart att det här inte var okej. Sen blev det inget mer.
Var det någon som använde ursäkten att de var kär i...
Ja, jag tror en förälder gjorde det.
Ja.
Mm. Men alla andra föräldrar tyckte jag var fantastiska. Och, bara var sådär. Och det tycker jag också rekommenderar alla föräldrar där ute. Att ringa andra föräldrar om det är något stök någon gång. Bara snacka. Liksom, man vill ju bara höra i andra änden av luren att det är någon som säger... Ja, men gud vad bra att du ringde och herregud, jag hade ingen aning. Men självklart ska jag ta ett snack med mitt barn och han eller hon ber om ursäkt imorgon och så... Kommer man och vart? Vi måste bara våga ta i saken. Inte sådär trippa på tå och tänka att ja, men det där löser skolan. Och, herregud, vi är vuxna människor. Nu är det bara reda ut och ta ansvar.
Mm. Jag undrar liksom var det kommer ifrån att man tar ett initiativ att liksom kalla någon för hora och sparka och slå någon när man är så liten. Var lär man sig det, tänker jag?
Ja, av föräldrarna tror jag tyvärr.
Ja.
Jag tror ju det. Alltså att det är ju av, som vi pratade om precis. Alltså det, man lär ju sig av andra strukturer, kulturer. Alltså det, barn kommer ju inte på det där av sig själv. Eller?
Mm.
Det är väl antingen en äldre person som de har som någon slags förebild som har gjort så. Eller i hemmet eller så.
Ja, för du har ju skrivit en del om det också. Mäns våld mot kvinnor. Nu var det här små pojkar som slog en liten flicka. Men det börjar ju någonstans där, tänker jag.
Mm.
Och jag vet ju att du också, jag lyssnade på något radioprogram och läste om att du blev slagen hemma av din pappa.
Mm.
Vill du berätta om det?
Ja, men det stämmer. Jag var liten och min pappa var förbannad och han hade väldigt svårt att hantera sin ilska.
Mm.
Så han slog mig. Mm. Han drog ner byxorna och liksom tog i allt vad han kunde och bara slog och liksom på min bara lilla stjärt, och jag försökte hålla för med händerna och liksom bara, men sluta pappa, liksom sluta. Ja, men du vet, man bara skrek och var helt desperat och nej, han slutade inte.
Hur har det format dig?
Ja, jag glömmer ju aldrig det där. Alltså det sitter ju så djupt. Alltså jag känner att jag känner fortfarande exakt hur ont det gjorde. Man glömmer aldrig sådana slag som barn. Alltså det sätter sådana spår. Och det finns så många barn, tror jag, där ute säkert som idag också blir slagna av sina föräldrar. För det är ju oftast föräldrarna som slår.
Mm.
Tobias gjorde någon rapport för något år sedan eller så. Då var det väl var fjärde barn som säger att man blir misshandlad.
Mm.
Och ofta av en förälder. Oftast pappa. Eller motsvarande mansperson i hemmet. Det är helt sjukt. Alltså det här fortsätter. Jag bara ryser i nacken när jag tänker på det. Att när det var ju när jag var liten. Det var ju ett tag sedan nu liksom. Men att det fortfarande finns nya barn som får uppleva det. Det är hemskt.
Ja, det är jättetragiskt.
Mm.
Det är något jag har lärt mig genom den här podden. Så att du kan liksom inte prata om jämställdhet i näringslivet. Utan att prata om mäns våld mot kvinnor. Eller synen på kvinnors sexualitet. Alltså allt hänger ju ihop på något sätt.
Mm, exakt.
Tänker jag.
Ja, men du har helt rätt. Du har helt rätt.
Jag tror att vi får öppna upp den dialogen.
Du gör ju det här. Du har ett fantastiskt jobb här med det, Fanny. Och det är verkligen ett samtal vi måste hålla levande och fortsätta prata om. Jag tror överhuvudtaget att prata om såna här saker som ofta är lite tabubelagda. Jag hade helt förträngt det här med pappa och slagen. Jag kom att tänka på det när hela Josefin Nilsson-dokumentären på SVT när den sändes.
Mm.
Och vi var ute ett tv-team och hade så där jobbat hårt en dag. Stod och liksom satt och snackade på kvällen. Och jag bara, ja men herregud, min pappa slog i mig. Så jag liksom och började berätta. Och jag bara såg de andra bli bara helt vit i ansiktet. Och bara blev helt tysta. Och det ser ut som en fotograf på något sätt. Men liksom, men vad säger du? Jag måste liksom bara krama om dig. Och jag bara, man bara, oj, nej. Jag liksom, jaha, nej just det. Det är ju inte alla som har varit med om det. Och, nej, så sjukt att man kan bara trycka ner det i sig själv så länge liksom.
Mm. Och så lyfter jag upp allt här nu.
Ja, ja, men det är som sagt, det är ju ändå tror på otroligt mycket att just prata om jobbiga saker. Det är så vi kommer framåt.
Men sen är ju ändå på något sätt pepp och inspiration en del av dig. Har jag förstått det som?
Jo, absolut.
Och två av dina ledord. Hur hittar du liksom den inspirationen då med tanke på den bakgrunden och...
Ja, det där är väldigt dubbelt. Ibland tänker jag nästan på mig själv som någon slags two-face. Liksom. Alltså att jag drivs verkligen också av glädje och försöka göra andra människor glada och ge inspiration och liksom försöka lyfta människor jag ser. Det tycker jag liksom också alla med mitt ansvar och ditt ansvar, att vi har ju en chans att påverka varenda människa vi möter. Att möta med ett leende och säga någonting positivt, det är en del av hållbarheten i samhället också. Se varandra. Men sen så är det klart att jag har haft mycket som jag inte har berättat om och som har varit jobbigt och skittråkigt och sådär, som jag har hållit för mig själv.
Mm. Hur kommer det sig att du har gjort det? Att du har hållit det för dig själv?
Jag har ju precis skrivit en bok här nu i hela sommaren här nu då, och den heter ju Berätta aldrig det här.
Mm.
Och den handlar om min mamma som tog livet av sig på mors dag.
Mm.
Och i det brevet som hon skrev, så som jag hittade då, så skriver hon att nu fick du som du ville.
Gud vad hemskt.
Ja, alltså det var så fruktansvärt när jag hittade det här brevet. Och...
För visst var det så att du glömde skicka blommor på mors dag och sen försökte du ringa, eller hur var det?
Ja, precis. Jag hade glömt att ringa. Det hade jag tänkt göra på morgonen. Och så skulle vi på ett barnkalas och så blev det väl lite tajt med tid. Och jag hade ju själv min lilla dotter som var... Ja, och vi sprang där och hade kul på det där kalaset. Jag brukar liksom alltid ha mobilen med mig. Nu har jag för en gångs skull i väskan, men du ser, den ligger här.
Så att du når den.
3 decimeter bort från min hand, och det är ungefär så långt bort den brukar vara.
Mm.
Men just den här dagen så hade jag lämnat den i hallen och på det här kalaset och missade då min mammas samtal 17.02.
Mm.
Och när jag väl lyfte mobilen, då har det inte gått många minuter till. Och ringa tillbaka och så får jag inget svar. Och så tänker jag, fastän också, nu är hon sur på mig liksom, för att hon ska straffa mig för att jag inte ringde först på mors dag. Och sen... Ja, sen får jag inte tag på henne på kvällen. Fasen också att hon är så sur. Liksom, att hon liksom, ja. Och så ringer de från hennes arbetsplats nästa dag. Och liksom bara, Rosita har inte kommit till jobbet. Och hon brukar ju alltid ringa. Hon är ju aldrig sen. Har det hänt något? Och då bara... Jag bara kände direkt att fasen hon... Jag bara kände direkt, nej, hon har tagit livet av sig. Jag bara... Och ringer min moster och... Nej, usch, det här var helt fruktansvärt. Och i alla fall när jag hittar det här brevet och så säger min pappa till mig att vad du än gör nu, Frida, jag vet att du skriver om allt och berättar och så här, men berätta aldrig det här. Gör inte det. Alltså du måste tänka på att du har en egen dotter nu och då var hon bara 2 år. Men han bara, rätt vad det är så blir hon tonåring och då kanske hon får för sig något som en jobbig period i livet och då tänker hon att mormor gjorde det och då kanske jag också kan göra det. Och så här. Så han bara, nu...
Så det var det, du fick aldrig berätta att hon tog livet av sig?
Nej.
Och det sa din pappa till dig?
Ja, det sa han till mig. Och han var verkligen otroligt bestämd där. Liksom. Han bara så här, lova mig, liksom, berätta aldrig det här. Och jag bara... Och då tänkte jag att... Ja, att han sa, men nu måste du tänka på din dotter. Och jag bara tänkte, ja, jo, det är klart. Liksom, att jag vill ju inte utsätta henne för någon slags risk. Så då berättade jag inte det. Och det här har jag mått så fruktansvärt dåligt över. Och det är ju tyvärr så fruktansvärt många som tar livet av sig i vårt land. Det är ju en var sjätte timma.
Mm.
Alltså det är ju... Och det är en sån tragedi ofta för oss som blir kvar. Liksom. Alltså skulden som jag kände när hon skrev också att det var mitt fel.
Mm.
Och det var ju liksom det absolut...
Ditt fel att du inte hade ringt på mors dag, eller?
Nej, alltså att jag fick som... Jag fick ju som jag ville, tyckte hon, liksom. När hon tog livet av sig. Och jag började ju tänka då, just jag glömde ju att ringa. Och sen så hade jag glömt att skicka blommor på mors dag. Och, alltså jag hade inte annat än försökt säga, tyckte jag, hur viktig hon var för mig och sådär. Men hon hörde inte det, liksom. Hon förstod inte det. Och jag var inte tillräckligt bra på att förstå hur dåligt hon mådde.
Mm.
Och sen så har jag med den här boken försökt reda ut. Och försöka hitta svar kring hur det kunde bli så här och... Och det handlar ju också faktiskt en hel del om feminism egentligen. Mm. Alltså, ja, du vet, uppväxten och det är svek och det är våld och det är förtryck. Och det är massa elände som gör att hon till slut tror jag inte ser någon annan utväg.
Nej, för du säger det att du tänkte så här, nu har hon tagit livet av sig.
Mm.
Så någonstans hade du det i bakhuvudet.
Mm, jag hade det. Alltså en gång sa hon nämligen det till mig.
Ja.
Att liksom, då kan jag lika väl ta livet av mig, säger hon i telefon. För hon var liksom sur över någonting som jag, så här, som jag sa. Jag bara, men vad säger du? Vad menar du allvar? Hon bara, nej, men vet man ju aldrig. Jag bara, va? Vadå vet man aldrig? Det där var inte kul. Vad menar du på riktigt? Liksom, då får jag ju åka ner direkt. För jag bodde i Stockholm och hon i Göteborg.
Mm.
Då tar jag tåg nu och kommer ner så får vi åka till en psykolog. Eller så här, vad säger du? Hon bara, nej, det får du mig aldrig till. Liksom, det vill hon absolut inte göra. Liksom. Hon bara, nej. Mm. Och då får du inte säga så mer, för det här tycker jag inte var roligt. Och jag bara känner, du vet, hur mycket jag har ältat det efterhand och bara känt, den enda gången hon vågade berätta för mig hur hon egentligen kände, då sa jag till henne att då får du aldrig mer säga så. Och liksom, den skulden att känna att jag tystade henne.
Mm. Usch, nu börjar jag också gråta.
Usch, nej, du, alltså det,
du får gråta, men det som jag tänker på... Jag är också så här blödig, men jag ska försöka hålla mig. Det jag tänker på, det är ju att man kan ju nästan aldrig veta vem som menar det och inte, tänker jag.
Ja, jag har ju, ja, i höstas så modererade jag TEDx Talks här i Stockholm. Och då träffade jag en fantastisk kvinna som heter Ulla-Karin Nyberg. Och hon är ju då psykiatriker och en av de ledande i Sverige på självmordsprevention. Och jag jobbar jättemycket med det. Oh, och du vet, när jag satt och lyssnade på henne och hon bara pratade om att vi... Men hon sa ju egentligen det, att vi måste bara bli bättre på att öva oss på att fråga. Och inte bara så att säga, hur mår du? Utan så här, hur är det när du kanske gått igenom något jobbigt, blivit av med ett jobb som många nu blir kanske i coronakrisen eller... Ja, nu vet hur det är. Säga så här, men hur är det nu då när du kanske har blivit av med jobbet eller skilt eller något annat skitjobbigt som man går igenom i livet? Liksom, hur är det? Har du självmordstankar? För du vet, det är inte ovanligt. Det är det många som har. Så att man liksom får en chans. För det är det att ofta säger hjärnan, så är man så själv med de här tankarna. Och så inbillar man sig att det är ingen som vill ha mig här. Mm. Jag är bara i vägen. Alla på jobbet hatar mig.
Mm.
Min dotter tycker bara att jag är skitjobbig. Jag skulle vara mycket bättre om jag bara försvann. Och då måste vi bara bli bättre, vi som är runt, på att våga ställa frågorna, våga lyssna.
Mm.
Och våga framförallt säga till de människorna att, vet du vad, du är skitviktig för mig. Jag skulle sakna dig så mycket om inte du fanns, Fanny.
Mm.
Du måste fortsätta.
Mm. Och jag skrev faktiskt med Stina Wolter om det här på Instagram. För att jag hade en följare som började skriva till mig så att hon ville ta livet av sig. Och jag tyckte att det var jättejobbigt, såklart. För man känner ju ett ansvar på något sätt ändå. Och då sa Stina det till mig att man kan peppa och man kan finnas där. Men du kan liksom aldrig vara, du är inte den avgörande personen i den här människans liv. För har man bestämt sig, då har man bestämt sig, tänker jag. Det är nog ganska mycket, alltså, krävs nog, jag är ingen expert. Men att det krävs nog ganska mycket för att få någon att ändra det beslutet, tänker jag.
Jo, men absolut, absolut. Och det säger ju alla de här experterna också förstås. Att det är ju helt idiotiskt att hålla på som jag liksom, lägger helt skulden på sig själv. För det första så leder det ju ingenstans. Alltså, om man vandrar för länge längs den vägen blir man ju galen själv. Av sorg och skam och skuld. Och man mår ju bara fruktansvärt dåligt. Så att det är... Men det är på något vis ofrånkomligt att jag ändå inte kan låta bli att tänka att jag önskar så att jag hade lyssnat, att jag hade fått, alltså det sjuka är att, som du sa inledningsvis, jag har jobbat med journalistik typ i hela mitt liv, ord, jag har pluggat medie- och kommunikationsvetenskap innan jag pluggade journalistprogrammet, jag har pluggat retorik, alltså jag vet inte hur många universitetspoäng jag har i kommunikation.
Nej.
Det enda jag fick lära mig på universitetet, alla dessa år av kommunikation, det var, vad ni än gör, men kommer till självmord, skriv inte om det. Berätta inte om det. Det var vad vi fick lära oss på journalisthögskolan. Och det står fortfarande så i de journalistiska etiska riktlinjerna.
Varför då?
För att man är rädd att det ska trigga fler självmord.
Mm.
Och det är ju inte så. Det är ju inte så. Utan det är farligare att vi låter tystnaden regera.
Mm.
För det är då man är helt själv med det. Det är inte så.
Nej.
Det är fel. Vi måste prata om det. Liksom, tystnaden är vår största fiende.
Ja, för den gör ju att mönster lever kvar, tänker jag.
Ja, att man skäms, tänker jag själv. Man skäms kanske över att man har tankarna. Man vågar inte berätta om det för någon.
Nej.
Men om vi blir bättre på att prata om det, man inser att nej, men det är inte bara jag. Man kan ha såna här tankar och sen kan man komma ur det.
Mm.
Man kan få hjälp, såklart.
Du sa att det har en ganska feministisk anknytning, allt det här med din mamma och liksom när du började grotta i det.
Mm.
Vad var det du såg där?
Ja, men alltså om man tänker på när jag först liksom kände så att apropå när man blir arg och orättvis och sådär, det var ju när jag var liten flicka.
Mm.
Alltså inte bara att bli slagen själv, liksom rent fysiskt, men också mycket psykisk tortyr nästan. Alltså,
från din pappa eller?
Ja, alltså... Jag kommer ihåg exempelvis en väldigt trevlig kväll. Vi hade hemma några släktingar och min mamma, hon var ofta en sån här kvinna som inte tog så mycket plats och kläddes ofta i så lite murrigare färger. Och, ja. Men den här kvällen hade hon satt på sig liksom en ceris byxdress som var lite urringad med knyt runt ärmarna och sådär. Och hon var så jäkla lycklig och det kändes som att det var en sån toppenkväll och så sitter vi där efteråt och de tar något litet glas och jag får vara med och ha lite eftersnack med de vuxna.
Mm.
Och mamma liksom har riktigt strålar där liksom. Och så säger pappa då att du Rosita, bara en sak liksom. Le inte sådär stort. Det är så jävla fult när man ser i tandkött.
Mm.
Och då bara känner jag så här, okej, vad är det man säger då till den människa som man har lovat att man ska älska i nöd och lust? Det är att när du är som lyckligast och när du ler ditt största leende, då är du så jävla ful.
Mm.
Vad säger man till en annan människa då?
Och dessutom, var inte lycklig.
Nej, och dessutom så hade hon ju lite smala läppar då, min mamma, eller smala överläpp, så det syntes ju hennes tandkött när hon log, vilket hon då tyckte var så jävla fult. Och jag har också ganska smala läppar.
Mm.
Så den här lilla flickan som har de där orden, hon gick ju då till tvättstugan nästa dag. För liksom, då tänkte jag att om jag tar klädnypor och liksom nyper tag i mina läppar. Så jag satte liksom två i underläppen och två i överläppen, så tänkte jag att de skulle bli lite större.
Mm.
Och det där gjorde jag varje dag. Jag vet inte hur länge, ett år minst.
Mm. Och det är ju resultatet av psykisk
Ja, men det är ju det. Och det är liksom, ja, det var bara en liten detalj, men det var liksom, ja, ett konstant så där nedbrytande av hennes självkänsla.
Mm. Ja, det är ju vidrigt. Men, vad har du för relation till din pappa idag?
Ja, idag har han gått bort. Men min relation till honom är väl ganska dubbel, skulle jag säga. Alltså, han blev ju väldigt mycket bättre med åren, för jag tycker han var en väldigt fin morfar till våra barn. Och visade mycket kärlek och var gullig och absolut inte våldsam eller någonsin elak mot dem. Och det är både en flicka och en pojke jag har. Jag tycker han var jättefin mot dem. Och jag tog upp det här med honom några gånger, liksom de sista åren. Och sa liksom, alltså, kommer du ihåg att du slog mig? Liksom? Alltså, vi måste prata om det. Alltså, varför gjorde du det? Och han kunde inte prata om det.
Mm.
Det gick liksom inte. Men det kändes i alla fall skönt att vi pratade om det. Eller det var egentligen mest jag som pratade och han sa inte så mycket. Men, så att en människa, alltså, ibland när jag har berättat om det här med att pappa slog mig, så var det många som hörde av sig. Mm. Jag skrev den här krönikan och otroligt många, tyvärr, som har blivit misshandlade. Alltså så många, det är så sjukt i vårt samhälle.
Mm.
Så det var många som berättade sådana hjärtskärande historier och jag blev så ledsen och kände mig så många och försökte svara alla och sådär. Men, vart fasen skulle jag med det här? Men då hade jag ju också sagt det här i någon intervju att jag ändå älskar min pappa liksom också. Mm. Jag gör det. Jag tycker han lärde mig jättemycket fint och viktigt. Han gjorde massa saker skitdåligt, men han gav mig också kärlek ibland och han var en fantastisk inspiration till, han var väldigt modig. Han fick mig att våga saker. Du frågar liksom, hur har du slagit dig fram i den här mediebranschen?
Mm.
Ja, jag har alltid sett det som självklart på något vis, och det har ju mina föräldrar lärt mig, att din röst är viktig.
Mm.
Du, ta för dig. Och liksom, det har han lärt mig mycket.
Hur hittade han den balansen, tänker jag, mot att både liksom slå dig och misshandla dig, alltså psykiskt, och din mamma, och ändå på något sätt lyckas bygga en självkänsla hos dig? För att vara modig kräver ju ganska mycket självkänsla, tänker jag.
Ja, jag kan knappt svara på det. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det var...
Det är mitt jobb att ställa jobb och svåra frågor. Jag gillar det.
Ja, just det. Nej, men... Men han, på något konstigt vis så lyckades de väl med det. Alltså mamma och pappa. Mamma, hon slog ju mig aldrig och var aldrig elak mot mig. Eller så när jag var liten, var verkligen världens bästa mamma.
Mm.
Däremot när jag blev vuxen och när jag just började få lite sån här chefredaktörsjobb och sådär. Och var mamma. Mm. Då gick det åt skogen med vår relation. För att hon liksom bara säger, men hur ska du göra med barnet då? Och jag bara, men vad menar du liksom? Ja, nej, men liksom, vadå? Ska du vara chef då? Du ska ta det här jobbet alltså? Så, ja, men vadå? Hon ska gå på dagis som vanligt. Vad spelar det för roll? Men jag fick sån otrolig kritik över att jag var en sån usel mamma. Just för att jag kunde liksom med att vara chef samtidigt som jag hade barn. Alltså från min mamma, från andra kvinnor, från höger och vänster. Alltså det var en konstant bombmatta.
Mm.
Så snacka om att bryta normen tydligen. Så var det i alla fall när jag var min dotter nu. Nu är hon 15. Alltså så. Det var på den tiden i alla fall helt provocerande för henne och för väldigt många andra.
Hur fick du ihop det då?
Nej men jag körde ju på och tänkte att det löser vi väl. Liksom. Men jag kommer ihåg det företaget jag jobbade på först. Jag tror aldrig de hade haft någon som blev gravid som chefredaktör och som... Och jag kände så att
du kanske var den första kvinnan nästan på position.
Ja, typ. Så att när jag...
Det låter så sjukt. De hade aldrig haft någon som blev gravid.
Man bara,
50% av befolkningen. Inte 50% av befolkningen, men...
Nej, men ganska många då. Ja. Ja, precis. Nej, men så att jag tänkte, tar jag en lång mammaledighet här nu, då får jag nog sparken.
Mm.
Det var liksom på den nivån. Så jag tänkte, ja, men då gör jag väl inte det då. Så jag tog en väldigt kort föräldraledighet och så tog min man en längre. Och bara det var så provocerande för många liksom det var... Helt sjukt. Jag blev så här utskälld av människor jag inte kände som kunde komma fram till mig på café liksom, och presentera sig och som fru till en chefredaktör dessutom och säga att vad gör du här och liksom, varför är du inte hemma och tar hand om mitt barn? Varför skriver du krönikor i tidningen fortfarande? Jag bara, men det går bra för mig liksom. Jag har full respekt för att alla gör olika och, men Nej, men i alla fall varje gång min mamma ringde så slutade det alltid med att jag grät. För att hon lyckades få mig att må så dåligt över att... Och jag hörde att allt hon sa var lögner. Jag kände att jag gör allt jag kan för mitt barn. Jag sjunger för henne, jag är med henne, jag kramar henne, jag säger att jag älskar henne. Jag läser sagor för henne. Vad är jag gör så fel liksom? Men jag fick hela tiden höra att det var så fruktansvärt synd om min dotter. Att hon är en sån vidrig mamma.
Hur kändes det?
Fruktansvärt orättvist. Fruktansvärt orättvist och... Men väldigt kränkande också. Det är en ganska hård anklagelse att säga att någon att du är en dålig mamma. Jag hade till och med en rubrik i Aftonbladet där det stod att jag var Sveriges värsta mamma. Jag tror det var, om det var ett par dagar innan internationella kvinnodagen, och det var 2008 när min son skulle födas. Eller hade fötts precis. Och jag och det var ju liksom inte att jag var missbrukare eller att jag hade utsatt mina barn för något fruktansvärt, utan jag tog en kort föräldraledighet. Och min man tog en längre del av ledigheten. Men det var det som gjorde mig till Sveriges sämsta mamma.
Det är jättemånga kvinnor som får kritik för just det på ledande positioner. Tänker du att det beror på, hur ska man tackla det?
Ja, jag har så svårt att förstå hur man överhuvudtaget kan, hur man kan tänka så. Jag tänker så här, man är väl oftast, inte alltid förstås, men ganska ofta är man ju två som får ett barn. Och det är ju inte alltid en pappa och mamma. Det kan ju vara förstås en mamma och mamma, eller pappa och pappa, eller ibland är det singlar förstås. Men varför skulle det vara sämre att en pappa är föräldraledig än en mamma? Jag tycker det är så otroligt ignorant, och att man skulle gå fram och anklaga en människa som man inte känner oftast då för att vara en sämre förälder för att just pappan skulle ta en större del av föräldraledigheten. Jag förstår liksom inte. Förstår du?
Nej, jag gör inte det. Men det är så, nej, jag gör inte det. Men det har ju med normer och strukturer att göra, såklart.
Jo.
Och att det är mammor som ska vara hemma med barnen. Och jag tänker, det var någon gäst här som, jag tror att det var Frida Skog som var med jättetidigt, som hade en chef som liksom gjorde som dig. Och då tyckte ju folk kanske att hon var dålig, men han däremot fick ju höra vilken bra pappa han var. För att han var hemma med barnet. Det är inte så att du säger så till en mamma som är hemma 1,5 år med sin unge: gud vilken bra mamma du är.
Nej.
Det är ju det som är så vrickat, men det är ju vad som förväntas av oss, tänker jag.
Ja, men precis. Det är sorgligt att det inte kommit längre. Ofta är det så att man kan vara hyfsat jämställd fram tills ett barn kommer. Och då ställs det på sin spets lite.
Nu har jag inga barn, jag har ju bara en liten chihuahua. Men skulle någon säga att jag är en dålig matte, så tror jag att det skulle ta jäkligt hårt. Alltså.
Eller hur? Det känns i hjärtat, man blir ledsen.
Det ligger en så nära. Eller om någon skulle säga att podden var dålig, så det är ju min bebis.
Ja, eller hur?
Då skulle jag ju, det går inte att jämföra, men jag måste ju relatera till mig själv på något sätt.
Ja, eller hur?
Det är jättehemskt.
Eller om någon skulle gå fram till dig och säga att du är en sån svindålig dotter.
Ja.
Du är den sämsta dottern som finns. Hur kan du göra så? Och liksom verkligen mena det. Och säga det med avsky i blicken och spotta och fräsa. Medan du sitter och lunchar med någon familjemedlem på stan. Alltså det är ju bizarrt.
Och jag vill ta oss tillbaka till... Nu har vi liksom snårat oss igenom en skog här. Det tycker jag är väldigt kul. Men jag vill ta mig tillbaka till den här frågan om skuld. För du sa ju det att du kände väldigt mycket skuld. Och kanske fortfarande gör. Över att din mamma tog livet av sig. Och då försöker jag dra lite paralleller till det som vi pratar om i den här podden. Det är ju väldigt vanligt. Jag gjorde också det. Tog på mig skulden för att jag blev utsatt för vissa saker. Och så vidare. Det är nog mitt fel. Jag skulle inte haft på mig det. Eller jag skulle inte ha skrivit det här mejlet. Alltså det är att man gör det. Vilket är väldigt, väldigt vanligt.
Ja.
För det första, tror du män gör samma sak?
Jag försöker komma på om jag har hört en man säga så någon gång och ta på sig skulden på det viset. Jag kan inte komma på det. Nej. Att jag någonsin har haft en sån konversation. Jag försöker verkligen tänka till där, men det...
Ansvaret läggs ju ofta på kvinnorna. Det är som när jag la ut ett inlägg om Petra Einarssons 2 miljoner kronor lägre lön. Hon som var vd på Billerud Korsnäs. Och då var det många... Tyvärr män som gick in och skrev att hon troligtvis är dålig på att löneförhandla. Och då är det hennes fel då att hon har 2 miljoner. Alltså, så, det var ett roligt kommentarsfält på LinkedIn.
Ja. Jag tänkte faktiskt för ett tag sedan så satt jag i en arbetsgivarposition. Och så hade vi ett fall där en man då blev ja, det handlade om ett opassande beteende och sexuella trakasserier kan man väl säga. Eller i alla fall att det var opassande, verkligen opassande. Folk blev obehagliga till mots, kvinnor blev obehagliga till mots som tyckte att han sa saker som inte kändes okej och över gränsen och sådär. Och då påtalade vi det då från ledningens sida och tog upp de här olika vittnesmålen och berättade för honom om det. Och då tänker jag att om det hade varit jag så hade jag nog liksom tänkt så här, åh herregud, liksom, ja, men gud, då måste de helt ha misstolkat mig eller förlåt eller oj, jag försökte bara vara charmig men oj, det kom inte alls, det landade inte rätt. Mm. Förlåt, jag ska verkligen be de här människorna om ursäkt och så vidare. Liksom, nu vet, apropå skuld, tänka, gud, vad har jag gjort? Liksom. Mm. Men den här personen var bara helt så här, vilka var det? Det var liksom lite åt, du vet, de jäkla. Och så F-ordet, liksom.
Mm.
Man bara, ursäkta, men och jag, vad sa det? Så du som ett tips, alltså. Tänk igenom hur du agerar. Alltså, kan du inte försöka ansöka själv till alltså, för hur du kommer att mottas i resten av din karriär och så vidare. Det här förstör ju för dig, liksom. Du är ju en jätteduktig person på massa sätt. Men kan du inte liksom bara ta till dig den här kritiken? För det här är ju hur andra människor upplever dig.
Mm.
Men där verkar det inte alls finnas någon.
Det gick inte. Ingen förmåga till självrannsakan överhuvudtaget.
Så antitesen av att kunna känna någon slags skuld eller del eller ansvar.
Mm. Jag har en uppföljningsfråga på det här, men jag måste ändå inflika en sak, att du är ju väldigt modig. Alltså jag låg ju i somras och tittade på Trolljägarna. Aha. Jag tror att jag taggade dig i Instagram också. Jag köpte indis och så satt jag hemma och tittade. Och jag blir så här, hur fan vågar hon? Alltså, du går ju fram till, jag såg något avsnitt med de här på Kik heter det va?
Oh.
De här, och det var någon lärare. Och du liksom springer efter dem och bara, hallå, ursäkta!
Mm.
Alltså att du vågar det.
Mm.
Var kommer det ifrån? För det är inte så att ni klipper om det där. Bara, nej, take two,
nej,
vänta.
Nej. Utan där finns inga andra tagningar. Utan nej. Det är ju liksom livslevande livet. Och där hade jag då alltså jobbat undercover som, eller varit, levt undercover som 14-åring på nätet i en månad drygt. Alltså varenda dag. Alltså det var så hundratals mest. Det var filmer, det var instruktionsfilmer, bilder. Vad de ville göra, hur mycket de skulle betala. Vad jag skulle visa hitan och ditan. Det var så äckligt. Jag höll på att bli galen, kände jag.
Mm.
Men det är ju igen. Det är bara liksom ilska och också faktiskt lite rädsla. Jag kände såhär, de får inte fortsätta gå omkring där ute. Alltså man liksom bara vill ju verkligen väcka dem. Och verkligen vara hård och rak.
Mm. Pulsen måste ju slå i 100.
Ja, lite puls är det ändå.
Jag tänker att man måste ju få en adrenalinkick.
Jo, det är klart.
Där är han, bara ta han.
Jo, men det är klart. Ja, men så är det ju verkligen. Man känner ju såklart, eller jag gör i alla fall det. Alltså, det är klart att jag känner någon slags adrenalin. För man vet ju aldrig. Jag har ju varit med om att vissa av de här trollen, det är klart, de blir ju oerhört. Men om pulsen slår högt i mig, tänk vad den slår i dem. Mm. Alltså, där kommer jag plötsligt och säger, jaha, hej, du trodde att du skulle träffa Lina 14, eller hur? Men hon kommer inte. Mm. Det är mig du har chattat med. Jag heter Frida Boys, jag kommer från Trolljägarna och räcker över handen. Och så ser de plötsligt en kamera över näsan, liksom. Alltså, paniken i deras öron måste ju vara ännu större än i mina. Men jag vet ju också att när man blir riktigt rädd så kan ju folk bli farliga.
Mm.
Och det har ju hänt att jag verkligen känt att nu hänger smockan i luften, liksom. Så att jag är ju på att ducka. Och de har ju blivit väldigt aggressiva ibland och försökt hämnas. Och jag är ju skyddade personuppgifter och så här. De har ju liksom hotat både mig och mina barn.
För att du har skyddade personuppgifter, du måste nästan ha det.
Nej, men det är, du vet. När någon skrev så här till min dotter igen då, så här att ska grilla dina äckliga bröst, din horunge, fick hon det igen. Ja, och så vidare. Hon skulle sprätta upp magen. Alltså skicka det
till din dotter får också sånt.
Ja, för att jag gör mitt jobb som journalist och konfronterar sådana här människor som sitter i system att förstöra livet för andra människor.
Mm. Och jag tänker, du måste ju ändå ha en förmåga att få med dig för flera av de här. Eller det var i alla fall två, vet jag, under det programmet med Kik.
Mm.
Som ändå bara, nej, men jag ska inte göra om det här. Och det var en du satt med och liksom verkligen pratade. Mm. Alltså på ett berg där någonstans på Söder.
Just det, lärare.
Ja, han var lärare. Och det är så, ja, var det ju helt sjukt. Men vad tror du att du gör för att de ska liksom öppna upp sig för dig på det sättet? Och liksom ändå prata när man har blivit påkommen på det sättet?
Ja, jag är faktiskt väldigt tacksam för dem. Det når jag inte fram till med alla. Vissa blir får ju bara liksom, det blir korta konversationer och sen blir det antingen att de springer så fort så att det inte går att hinna ikapp eller att de, ja. Men jag är tacksam för dem som ändå väljer att försöka förklara.
Mm.
För jag tänker också att, som sagt, jag försvarar absolut ingenting i det de gör. Men jag är ändå intresserad av att försöka förstå. Mm. Jag tänker, hur ska de... De måste ju också ändra sig på något vis. Annars kommer vi ju liksom ingen vart.
Nej.
Och en del av dem har ju verkligen som har sökt hjälp. Vissa har sökt hjälp. Men inte kommit någon vart. Och då har jag liksom bara sagt, men herregud, byt terapeut. Mm. Det funkar ju uppenbarligen inte. För du har chattat med mig varenda dag nu. I 30 dagar. Och du tror att det här är ett barn. Och det du skickar är... grov pornografi. Du förstör ju ett barn om du skickar sådär. Förstår du inte det? Kan du inte känna ett ansvar?
Vet du om detsamma händer unga pojkar? Är det lika vanligt eller är det?
Det händer såklart unga pojkar, absolut. Mm. Det vet vi ju. Men jag tror kanske att det är vanligare att unga tjejer råkar ut för det här. Men visst finns det unga pojkar som också har drabbats av det här. Det vet vi ju. Men vad som var väldigt tydligt var ju att framförallt, jag träffade bara på män som var förövare. Inte en enda kvinna faktiskt under då, en och en halv månad ungefär.
Nej, det säger ju en del. Och det var det här som var min följdfråga. För du skrev ju en artikel eller en krönika eller en kolumn, jag är dålig på vad man kallar det, men om Caroline Farberger, som jag tyckte var väldigt bra. Där du skrev, ska män behöva leva 2 månader som kvinnor för att verkligen uppleva strukturerna?
Ja, precis. Ja, det var väl apropå att jag tycker Caroline Farberger har gjort en fantastisk resa. Förstås. Absolut. Så att hon har berättat på det viset hon har gjort om allt. Och så jag tycker det är fantastiskt bra och starkt gjort. Men jag känner också när jag läste någon, och jag har träffat henne flera gånger och pratat med henne om de här sakerna. Men det var ju någon intervju där hon sa just det här. Att det var ju efter de här 2 månaderna som det började hända i henne att hon insåg och såg så mycket. Att, men herregud, så kan vi ju inte ha det. Men... hur ska vi gå fortare framåt? Vad säger du, Fanny? Sitter du på någon bra lösning?
Nej, men jag gör inte det. Och jag tycker att det är intressant för att jag fick ett meddelande på LinkedIn här om dagen som jag la ut det på Instagram. Av en man som skrev till mig att vi delar samma mål. Men vägen dit ser olika ut, skrev han till mig. Och det kan jag köpa. Alltså, det är klart att det inte är en enkel lösning. Men när jag frågade honom, så här, på vilket sätt tycker du att det är så? Då svarade han ju mig att men jag som man kan ju vara mer objektiv.
Mm-hmm. Ja, där kände jag att jag inte hängde med riktigt.
Nej, det var det jag inte heller gjorde. Jag tyckte att det var ett väldigt konstigt svar. Dels är det så här klapp på huvudet, du är väldigt känslosam.
Oh.
Det var ju för att jag la ut ett inlägg om Petra Einarssons lön och jag var lite upprörd över det. Men inte det också en del av problematiken, tänker jag. Att genom att man kan anser sig kunna vara objektiv så känns det ju kanske inte på riktigt.
Det låter inte som att han riktigt har förstått, tycker jag. För, menar, hur kan han säga att han är mer objektiv? Jag var med honom så länge han sa det här att vi har olika vägar dit. Det tyckte jag bara var positivt.
Mm.
För då kan man ju lära sig något från en annan person. Och så höra den människans synvinkel. Men att säga att han är objektiv.
Mm.
Och som du säger då, insinuera att du är mer subjektiv och känslostyrd och lite hispig. Eller vad fasen det är nu man vill då insinuera på något vis.
Ja, nej, han avslutade ju med att så här, ja, men vi, alltså det är samtalet, det händer och så vidare. Men du vet, just den meningen.
Men du frågar honom?
Nej, därför att sen skickade han också 17 000 meddelanden till, så han var ju lite konstig.
Jaha, okej, så du kände att nej, vi avslutar det här.
Nej, jag frågade honom, på vilket sätt anser du att du kan vara mer objektiv? Och då svarade han, det var ju du som sa det. Och sen skickade han massa meddelanden, så han var lite konstig. Aha. Men ändå, alltså det är en del av problematiken.
Ja, att, ja, lätt.
Därför att det måste ju kännas på riktigt, tänker jag, för att det ska bli viktigt.
Mm.
Det är som jag tittar på ett mattetal kan jag vara objektiv. Men nu pratar vi inte om mattetal. Nu pratar vi om alla människors lika värde, tänker jag.
Jag håller helt med dig. Och man kan ju absolut mäta. Och liksom titta på siffror om man är lagd åt det hållet.
Mm.
För det finns ju många sätt vi kan mäta det här på. Mm. Men
det hjälper ju inte. Alltså det säger jag många gånger i den här podden. Att vi vet ju att jämställdhet kommer ge oss mer lönsamma bolag. Det kommer ju, alltså samhället kommer ju bli bättre när vi har mångfald och jämställdhet. Men det hjälper ju inte, tänker jag. Så vad tror du, vad behöver vi göra för att det ska kännas ordentligt?
Ja, vi behöver ta vårt eget ansvar. Jag har ju nu precis då startat ett företag som heter Talarnas. Tillsammans med 4 underbara talarkollegor. Och då sa jag det och vi sa det så att självklart måste vi liksom ha hållbarhet i grunden av hela vår verksamhet. Vi måste jobba aktivt efter FNs globala hållbarhetsmål som ju givetvis inkluderar jämställdhet bland annat. Och verkligen jobba stenhårt på de här frågorna. Och vi skickar ut det till alla våra talare när man liksom går med att ingen rasism, ingen sexism och allt det här får du skriva under på som en profil hos oss. Och vi kontaktar hotellkedjor och sådär. Och att om vi ska kunna rekommendera er så måste ni skriva under på alla de här grejerna så att vi verkligen med gott hjärta kan rekommendera er. Alltså att vi alla hjälps åt att påminna varandra och leva efter de värderingar som vi står bakom.
Jämställdhet i praktiken på något sätt.
Verkligen.
Hur säkerställer ni att de följer de här avtalen då? Det kanske är svårare.
Ja, det nej men jag tänker om vi skulle få veta att någon person då inte håller sig till det, då får vi avsluta samarbetet. Och då känns det liksom inte konstigt, för då har vi ju sagt det redan från början, att det är ju det här vi står för. Jag vet när jag jobbar för tv-kanaler och sådär, att det är ju otroligt många sidor man får skriva under och sådär, och nu för tiden i alla fall, så kanske inte var för några år sedan, men nu jag kommer ihåg första gången jag reagerade på, för då stod det liksom till min annan font sådär, att man såg att det här är något som är ditlagt ganska nyligen i ett sådär avtal som är en bibba liksom, men då stod det såhär obs, nu får absolut inte ägna dig åt sexuella trakasserier eller sexuella lalala, eller sexuella delala. Då känner man, oj, det här är efter att det har hänt något. Så att nu är det viktigt liksom. Och det är ju bra att man, det kanske får människor att tänka till. Att
ibland behöver man en ögonöppnare.
Jag tror det. Och att vi blir tydliga i vår kravställan mot varandra. Och att vi vågar säga ifrån. Som du ändå då också fråga eller säga ifrån. Det beror på vad som händer. Men, och där handlar det om, tror jag, att vara förberedd. Så att man inte står, man kommer ihåg själv när man var så här tjej, liksom första gången någon förelämpar en, i alla fall jag stod bara så här helt, man visste inte vad man skulle säga, man blev så kränkt och ledsen och bara hade inga bra svar.
Nej.
Men det kan vi öva oss på. Så vi hjälper alla som agerar ojämställt eller vad det nu är för idiotiska grejer folk håller på med ibland. Att ha klara svar och hjälpa dem att förstå.
Och vi måste börja avrunda nu.
Ja.
Jag blir så här liksom, för nu börjar tiden ta slut.
Ja.
Är det något du känner att vi har missat nu?
Nej, jag tycker det har varit otroligt härligt att få gästa dig, Fanny. Och jag tackar dig för allt bra du gör och allt viktigt du gör för att resa de här frågorna.
Det är kul att du tycker det.
Det gör mig glad. Som tycker.
Och jag är glad att du ville komma hit.
Såklart.
Och tusen tack för att du har varit här.
Tack snälla, Fanny.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag tror att ni kanske precis som mig blev lite berörda av Fridas historia, och jag hoppas att ni kan inspireras av hennes mod till att våga prata om svåra saker i era liv. Och glöm inte att prenumerera på podden, jag säger det igen, det hjälper mig verkligen supermycket och det gör ju också att ni inte missar massor med bra kommande avsnitt. Jag önskar er en grym vecka och så hörs vi på onsdag igen.